Hej och välkomna till Ordfronten special, förlaget svarar. Förra gången vi gjorde det här specialavsnittet så pratade vi om själva manushanteringen på förlagen. Nu ska vi gå vidare och prata om vad som händer sen med manusarna. Vi har då som vanligt, eller som vi hade förra gången också, Lisa Bjerre här för att ställa frågor, som kommer att debutera med en bok om vinterbad här på Ordfront. Och du är också deckarförfattare på Piratförlaget. Mm. Välkommen.
Tackar.
Ja, shoot. Ställ de här hemska frågorna nu så jag får svara.
Förra gången så avslöjade ju du att ni har två refusknappar. Mm. En snällknapp och en standardknapp. Mm. Så att jag var ju naturligtvis tvungen att åka hem och titta då vad, alltså den refus jag har fått av er, vad det stod i den. Så skulle jag vilja veta om det här är en snäll eller standard.
Det här blir jobbigt.
Då skriver ni så här: tack för att vi fick läsa ditt manus. Tyvärr har vi inte möjlighet att anta det för utgivning. På Ordfront publicerar vi bara cirka 30 nya titlar om året, så trängseln om utgivningsplatsen är stor. Men om du skriver något nytt får du förstås gärna återkomma. Mm. Var det?
Men jag skulle nog faktiskt säga att det där var en standardrefus.
Elakt. Men det stod i alla fall inte så där, hör aldrig mer av.
Nej, alltså om det skulle stå, alltså den snällrefusen, det är ingen stor skillnad. Det står någonting om att det, manuset sticker ut.
Och, okay.
Alltså
att det är
någon positiv liten knorr. Men det kan man ha drad liksom. Mm.
Men då kan man ju ändå säga att om det är någon annan som fått samma refus, så jag sitter ju ändå här.
Ja.
Så att, ja, det finns hopp.
Precis, det finns alltid hopp. Det försöker jag ju framhärda i, att det finns alltid hopp för alla. Om man bara liksom lägger ner jobb.
Mm. Ja, precis, förra gången pratade vi om, som du sa, om processen innan antagning. Men vad händer då när man blivit antagen? Vad är det första ni gör när ni bestämt er för så här, nu ska det här vill vi ge ut?
Alltså för det första så tänker vi, eller vi gör oftast inte så att vi bara säger så här, det här vill vi ge ut, utan oftast så sitter vi i ett möte med väldigt många inblandade. Vi brukar ju vara typ 8 pers tror jag, som sitter på utgivningsmötet och diskuterar, och så kommer vi fram till att den här vill vi ändå gå vidare med. Det är väl oftast så vi säger. Och då är det oftast en kontakt som jag eller någon annan på förlaget gör. Alltså man ringer upp eller man mejlar och säger att det här är intressant, vi vill träffas. Och det där att träffas är ju bara, det vill man ju också gärna ha gjort. Jag tycker ändå det är viktigt att man har, alltså det är ju inte bara ändå texten, det ska ju vara en fungerande relation, och då vill man ju lära känna författaren. Så det gör man ju först, och sen så i den diskussionen där, då kan det ju vara så att man säger att det här vill vi göra, och det här vill vi gå vidare med, och det här ska vi ge ut. Men ibland är det ju också en process som kan vara lite långsammare på det sättet att man, ja men det här var väldigt bra, men vi kan inte säga att vi skriver kontrakt med en gång, utan vi vill nog ändå läsa lite mer eller jobba om, och så kan ju det där hålla på ett tag innan vi faktiskt säger att nu är vi väldigt nöjda och nu skriver vi kontrakt. Så det är lite olika processer. Mm.
Men finns det också ett läge då där ni kan backa för att ni känner att det inte funkar med personen?
Absolut, det skulle du kunna göra, men jag tror inte det har hänt än. Men de flesta människor är ju rimliga människor.
Men vad skulle vara orimligt? Vad skulle vara orimligt som gjorde att du backade?
Nej, men det kan väl vara att man märker att den här personen är väldigt ovillig att förändra, eller inte vill tillmötesgå några av våra liksom förändringskrav, eller att man inte, ja, nej men det är väl sånt alltså, att man inte skulle kunna ha ett fint samarbete kring manus, och det är förödande ju.
Så att man är liksom för stark i det här, jag vägrar ändra,
ja,
det här.
Precis. Mm. Och då, för då är det ju också så, då kommer ju inte vi att komma fram till att det här manuset blir som vi vill, och vi kommer ju inse då också att då kommer vi ha ännu större problem kanske i framtiden när man liksom väl är inne i ett samarbete, och då drar man ju öronen åt sig och tänker att det här funkar ju inte.
Det var en fråga faktiskt från efter förra avsnittet, att just det här, om det bara är ja, vi vill ge ut och jobba vidare tillsammans, eller nej. Och då, men då säger du att det finns en slags mellanväg där det kan leda till utgivning, men det kan också bli så att nej.
Ja, absolut. Alltså, vad jag vet så är det ju ofta så när man väl har börjat gå in i ett samarbete och börjat tala om manuset och sådär, så försöker man ju ändå komma fram till att det ska bli en utgivning. Alltså jag tror att vi förlag oftast till och med är lite för snälla i det, förstår du? Alltså att man, nu har vi ändå satt igång det här, nu ska det bli en bok, och sen kanske det blir ett tjafsigt samarbete och så rinner det på sikt ut i sanden, men att ändå den första boken kanske ändå blir gjord. Men det är ju då man ofta upptäcker att man inte funkar för varandra eller att man inte klickar, och det där är ju, det är ju väldigt viktigt att också personkemin stämmer mellan liksom alla inblandade på förlaget och författaren. Det får ju inte vara liksom någon del i det här, tycker jag, som krånglar, eller att, ja, blir en liksom en redaktör ledsen varje gång den träffar författaren, så är inte det bra för relationen.
Eller
så. Nej, precis. Så att det där är liksom det är också personkemi och ett förtroendefullt samarbete som ska fungera länge, och då måste man ju vara, då måste man ju, som alla typ vänskapsrelationer, alltså man blir ju inte vänner här, men det blir ju en väldigt nära relation.
Mm. Och det kan ju vara lite svårt, som författare har man ju inte alltid möjlighet att välja sin förläggare eller redaktör.
Nej.
Det blir tvärtom.
Ja. Nej, men det är väl, det är ju så, och jag menar, det är ju därför ofta, ibland är det ju också så att man säger så här, du bytte förlag och så. Många gånger det kan ju vara såna här förlagsbyten, det kan ju vara rent antingen att man har jobbat så länge ihop så man har helt enkelt tröttnat på varann, eller det har gått i stå, eller författaren och förläggaren kan inte längre utveckla det här författarskapet tillsammans. Man har liksom gjort 20 böcker ihop och nu står det still. Och då måste man, då måste något hända. Men det kan också vara rena liksom person, alltså att man inte gillar varann eller att det inte fungerar på massa olika sätt. Det finns mycket i det här samarbetet som kan liksom fallera.
Men när man har blivit antagen då, om man säger ändå att ni bestämmer för att skriva ett kontrakt då, hur länge får man vänta sen innan boken kommer ut?
Ja, det är också väldigt olika.
Vad beror det på?
Ja, men det kan ju vara också mixen i utgivningslistan. Som jag tror att jag vet inte om jag pratade om det sist, men det kan ju vara så att vi tycker att, ja, men nu behöver vi fler böcker av den här sorten. Jag menar, till exempel din bok som du kommer med i höst, Vinterbadboken, då gick ju det extremt fort. Och det beror ju på att, ett, vill man ha en bok om vinterbad nu, så måste ju den komma så fort det bara går. För att, jag menar, det är nu den trenden är som starkast och har varit mest livfull, alla har pratat om det. Så vill man ju få ut en sån bok så fort det bara går. Dessutom så behövde vi på förlaget, tyckte vi också, fler böcker av typen fyrfärg i mera livsstils typ av bok. Och då var det bråttom av det skälet också. Så då blev det ju två skäl som tvingade fram den här boken väldigt snabbt. Och det där är alltså sånt som kan påverka vad vi vill ha för mix på listan, vad vi saknar i vår lista. Och så tror jag alla förlag jobbar. Oftast så vill man ju inte hamna i det läget att det blir så. Man ska ju ha en plan framöver hela tiden, så allting levereras när det ska och så. Men det är ju inte alltid möjligt. Det är också personkemi. Eller vad levererar författare till förlaget?
Mm. Men hur är det normala, som säger, ett år ungefär? Eller?
Ja, det skulle jag säga. Det normala är väl att vi brukar ju säga så här, från det att vi har ett slutmanus till att boken kommer ut, så ska det ju vara 8 månader. Och så kan man ju säga, ja, säg lite drygt ett år då, säkert ett halvår innan dess ska man ha jobbat, alltså börja ta kontakten. Så säg 1,5 år är väl kanske, eller till och med 2 år kan vara en normal gång från att man, men det beror ju också på vem man är. Är man en debutant, då tror jag oftast att det tar längre tid, för då behöver ju vi jobba mer och vi behöver känna av texten och bolla mera, och vi vill att den ska bli färdig först mellan mig och författaren, och sen redaktör och författare och så vidare. Medan en etablerad författare kan ju leverera in senare, för man tänker, jag vet ju vad det kommer för bok. Det här är en serie av en viss författare, då är det ju tilliten högre, vi vet vad vi får och kan jobba snabbare.
Mm. Ja, för många ger ju ut ändå en bok om året, och om man gör en serie till exempel, så då finns det ju inte utrymme kanske för den, ja, då blir det ju en kortare process.
Absolut. Ja, men till exempel ett bra exempel är ju någon som har gått väldigt snabbt från att debutera till att redan vara inne i att hålla på att leverera en serie, är ju Johan Brännström hos oss, deckarförfattaren som skrev Feber, som nu kommer med Röd signal. Han har ju skrivit liksom, vi har ju skrivit kontrakt på 5 böcker, så han ska ju leverera nu varje år. Och det innebär ju att han måste ju på något sätt börja skriva uppföljaren till en Röd signal innan Röd signal är färdigredigerad. Så han är ju i ett skrivande och ett redigerande på heltid, kan man ju säga.
Mm, det blir alltså ganska intensivt.
Ja, det blir ju det, för det blir ju tufft att leverera så tätt. Mm. Det är ju det. Men å andra sidan, väldigt, väldigt många deckarläsare kräver ju den här, liksom, att det ska komma åtminstone en gång om året, en ny bok.
Mm. Och nu i ljud finns det också en stor efterfrågan, att man kan kanske ha en ännu snabbare takt egentligen.
Precis. Problemet är ju att man får ju inte ge avkall på kvaliteten då. Så att det här är ju alltid ett, det är ju en balansgång hur mycket vi hinner då jobba med manuset och så. Mm.
Det var en fråga från en lyssnare på Facebook här. Om det händer det att ni har fyllt kvoten för i år av en viss typ av manus, så att ni skjuter det till nästa år då? Det var lite det du var inne på.
Ja, absolut. Så gör vi nog i princip hela tiden. Att man måste titta hela tiden på mixen, och vi vill ju ha en väldigt blandad utgivning, både när vi tittar på, ja, faktiskt kön, vi tittar ju på fack och skön, vi tittar på vad är det för sorts fackböcker, hur mycket fyrfärg har vi, hur mycket vanliga fackböcker, hur mycket livsstilsböcker, alltså allt det här, hur många så kallade traditionella romaner jämfört med feelgood-romaner, om vi nu skulle ha sådana, i kontra deckar och så vidare och så vidare och så vidare. Så det här tror jag alla förlag sitter och jobbar med, för det handlar ju sen också om marknadsföringsprocessen som kommer sen.
Ger ni ut feelgood? Jag måste sticka
in det. Det tog jag i bara. Ah, okay. Men saker som ligger nära det, kan man ju säga, absolut. Eller liksom, man skulle ju kunna säga att liksom den bok som släpper nu, Charlotta von Zweigbergk, som kommer precis nu, det är ju en slags feel bad, feel good. Den är ju liksom i någon slags mellanland där, som är väldigt, tycker jag, spännande. Så att det här är ju öppet för diskussion hela tiden.
Mm. Mm. Tänkte jag skulle prata lite om redigeringen. Mm. Så här, när påbörjade den processen? Räknar ni bakåt då från utgivningsdagen, eller hur?
Nej, men alltså redigeringsprocessen skulle man kunna säga börjar nästan omedelbart. Alltså, så fort vi får ett manus så ser ju vi bristerna, och sen så vill ju vi liksom att de ska åtgärdas. Och ofta är det ju så att man kan ju säga att det går i 2 steg. Först är det ju en slags förläggarläsning. Om vi har gott om tid och det görs rätt, då är det ju så att först läser jag eller en annan förläggare på förlaget, läser liksom manuset och kommer med stora övergripande förändringar. Så det görs ju, alltså, det görs ju med en gång. Och då får man det tillbaka. Alltså, först har man ju träffats och diskuterat och sådär. Men så får man ett samtal, eller att jag skickar ett mejl, oftast i kombination. Man får ett långt mejl där jag skriver vad jag tycker. Och sen så diskuterar man det så alla har förstått. Och sen får man skriva om. Och det där kan ju pågå tills jag är nöjd.
Ja, hur många vändor kan det vara då?
Ja, men det finns ju böcker som säkert har gått 4 vändor med mig, eller 5 vändor. Och vissa har bara gått 2, eller någon bara 1. Men alltså oftast är det många vändor fram och tillbaka. Och sen sätter ju redaktörsläsningen igång. Och redaktörerna läser ju oftast 2 eller 3 gånger. Jag tror nästan oftast 3 gånger. Jag tittar på Helena som också är producent här av podden och redaktör. Men 2 till 3 gånger brukar det också få vända där.
Så ni läser ungefär lika många gånger, du och redaktör?
Jag skulle säga att redaktören läser alltid 2 till 3 gånger. För mig pendlar det väldigt mycket. Vissa manus är ju väldigt färdiga, så att jag behöver bara läsa en gång eller så.
Ja, för det tänkte jag, det har en fråga om här. Alltså, hur stora skillnader finns det i hur mycket som behöver ändras innan utgivning?
Men det kan vara väldigt stora saker, alltså väldigt mycket, men man ser ändå att berättelsen är så pass stark eller så pass viktig, så det här vill vi få ut och det här ska vi liksom ordna, och det här är möjligt att ordna. Så det kan vara stora saker, för ibland är det ju också så, till exempel i vissa deckare eller sådär, att intriger kan vara så invecklade, eller det är såna svåra politiska konflikter, eller det är liksom svåra brott inom finansvärlden, eller det är alltså terrorbrott och det är många länder inblandade och liksom världspolitik och sådär, då kan det ju vara väldigt svårt att hänga med. Och det där kan ju ta upprepade tillfällen eller liksom omgångar av omskrivning för att någon ska förstå.
Vad är en stor sak? För du sa stora saker. Är det exempel då på en stor sak?
Det skulle jag säga. Att man liksom inte hänger med i intrigen överhuvudtaget, men man förstår ändå att det här är viktigt eller bra. Men det kan ju ibland vara också att den här personen inte fungerar, eller det kan ju vara inkonsekvenser och så, som är tillräckligt stor, alltså att språket liksom, den här personen byter på något sätt språk eller byter karaktär, blir en annan utan att man egentligen förstår varför, att den liksom, och sådär. Det är många sådana saker som kan behöva fixas.
Vad är det vanligaste som man behöver jobba med?
Jag skulle säga att just när det kommer till deckare så är det ofta intrigbygge. Alltså att man har problem med intrigen och att den blir för obegriplig, eller att man inte begriper, eller att man inte begriper huvudpersonen eller liksom mördarens motiv. Sådana saker kan ju vara väldigt vanligt i deckare. I traditionella romaner är det väldigt, väldigt olika. Det kan jag nästan inte säga vad som är vanligast, för det så kan vara väldigt många olika saker. Och sen så i fackböcker är det ju helt, där går det ju helt annorlunda till. Där liksom levereras ju liksom oftast idén med ett synopsis och ett par kapitel, och så växer det fram. Så där jobbar man ju mer nära under hela processens gång.
Men det här med, förra gången sa du att det värsta, eller så här, det största problemet är om huvudpersonen inte engagerar tillräckligt mycket. Men är det så att då blir man inte alls antagen? För du nämner inte det.
Jag skulle tro det. Att om inte vi går igång, om inte vi blir engagerade, om inte vi drabbas av berättelsen, så beror ju det oftast på att inte personerna är trovärdiga på något sätt. Och är inte personerna trovärdiga, eller att man inte känner att man får någon slags relation till dem, då behöver man ju inte heller bry sig om vad som händer med dem. Och bryr jag mig inte om vad som händer med de här människorna, då är det ju ingen bok som jag vill läsa. Och det gäller ju alla böcker. Det spelar ingen roll om det är deckare, feelgood eller vanliga romaner. Det är liksom ingen... Vill man inte läsa om personerna, då är det helt meningslöst. Och det är ju samma med deckare. Man vill ju gärna att de som... Man ska ju tycka väldigt mycket om även offren och så. För om man inte tycker om offren, då kan de ju tas av daga liksom hundrafalt, och man bryr sig inte. Det måste ju bli personer som man tycker om och som man älskar eller som man känner för. Och sen ska de tas av daga, och då blir man drabbad.
Men man misstänker att man kanske har det här problemet i sitt manus innan antagning då, att huvudpersonerna inte är tillräckligt engagerade. Vad kan man göra då?
Ja, men det viktigaste är väl att hela tiden gå till, tycker jag, verkligheten. Alltså, hur är människor? Hur fungerar vi? Hur får man människor att bli levande? Och det där är ju... Alltså, vissa författare har ju det där på något sätt naturligt i sig. Att beskriva personer, att hitta huvudpersoner, hitta människor. Men det enklaste knepet är väl att helt enkelt försöka... förstå människor i sin närhet, hitta människor som man skulle kunna liksom nästan sno, riktiga människor, och se på dem och förstå dem och tänka att den där är en bra huvudperson, eller den där konflikten mellan de där två, den gillar jag, och för att förstå den konflikten så kanske jag måste börja förstå de här personerna. Och då kan man ju, så kan man ju tänka som författare, jag är ju själv författare, då tänker jag ofta: ja, men de där två syskonen, de har ju bråkat om det här i 25 år. Det där var spännande. Alltså, hur har det kunnat hålla på i 25 år? Ja, och då försöker man förstå det. Och sen kan man liksom låta sig inspireras av dem.
Och så kan man få fram det också.
Ja, absolut. Men det är ju hela den där gestaltningsprocessen och hur det går till. Det kan man liksom, det är inte utrymme för i en podd att förklara det. Man måste på något sätt, det där är ett tålmodigt, långsiktigt utvecklingsarbete som man, ja, som jag sa förra gången också, man får ju gärna gå skrivarkurser, man får ju gärna låta kunniga andra människor runt omkring sig läsa och säga vad de tycker.
Jag var också lite nyfiken på det här med hur sker samtalet med författaren. Nu sa ju du att du skickar ett liksom ett dokument sådär. Men är det också så att man, som man ser framför mig, att ni sitter en sen kväll på tändstopet liksom, och
tyvärr är väl lite av den där romantiken, den är väl inte riktigt, det händer nog inte ofta.
Nej. Det är synd.
Ja, det är väldigt synd. Det är klart att man kan sitta på krogen med våra författare, men då har vi förhoppningsvis inte med oss manus eller diskutera manus.
Brukar du även, alltså förra gången så pratade du lite grann om att lektörer kan, som man betalar för, kan ha en tendens att stryka medhårs. Mm. Brukar du själv skriva in så lite glada tillrop, så att det här var bra?
Ja, men det tror jag att man försöker göra. Alltså, men jag tror också att jag nästan alltid försöker övertyga författaren om att, alltså börjar oftast med det positiva eller berättar att det här gillade jag och det här tycker jag om och nu ska vi gå vidare och då måste du ändra det här och det här och det här. Men att jag börjar i det schyssta och sen kanske jag också avslutar med något snällt så att de ska förstå att all den här kritiken som var däremellan den är ändå, den är bara konstruktiv för att jag tycker i grunden om. Mm. Men det är klart att det är inte alltid så det funkar heller. Ibland så kan man ju hiva iväg en kommentar eller säga något i förbigående som var nästan menat som ett skämt. Jag vet att det finns författare som har, eller jag vet en författare som har hakat upp sig på att jag sa, det här var ju inte alltid genom dåligt eller något sånt. Och det var ju menat som humor, men det kanske inte riktigt landade som humor hos den författaren.
Roligare från ditt håll.
Ja, precis. Betydligt roligare från förläggarhåll.
Men ja, för att jag undrar det, hur ser du stora skillnader i hur författare tar emot kritik?
Absolut. Och det där tror jag också man måste liksom, det måste man ju som förläggare vara väldigt, det är väldigt mycket psykologi i det här jobbet skulle jag säga. Man måste på något sätt vara väldigt vänlig och framföra kritiken försiktigt. Och det tror jag är väl liksom en grundhållning. Sen när man börjar lära känna varandra kan man nog bli tydligare och tydligare, eller liksom de man är verkligen nära, då kan man nog vara väldigt mycket tydligare.
Vilket förhållningssätt tycker du, så önskar du hos en författare?
Alltså författaren, alltså jag tycker inte jag kan ställa så stora krav på hur författaren ska vara, utan jag får anpassa mig till hur författaren är och liksom försöka hitta ett rimligt sätt att komma fram med min kritik.
Så det är okej att vara lite känslig eller känslig?
Ja, det får man vara, absolut. Och sen så finns det ju massa författarförhållande sätt som är ganska roliga. Det finns ju författare som, när jag har kommit med hela den här kritiklistan och så säger de så här, nej fy fan, jag tänker inte, jag sa, ja, men det där går ju inte, det går inte alls. Och så vill de inte göra någonting av mina idéer eller mina förslag. Men de säger, ja men jag ska ändå jobba om det, jag ska titta på det här. Ja. Och så tänker man, får vi se. Och sen har de jobbat om det. Och kanske inte alls som jag ville. Och inte alls på det sätt som jag hade tänkt. Men de har gjort om. De har gjort om det. Så det blir mycket bättre. Men det är liksom, det är också ibland den här reaktionen eller motståndet. Eller det jag säger. Det kan man strunta i. För man kommer runt det på ett annat sätt. Och då är ju det lika värdefullt. Alltså jag behöver ju inte, man behöver ju inte följa exakt mina råd.
Man kan hitta sin egen lösning.
Absolut. Mm.
Ibland när man läser böcker så känner man ju att man kan se saker som hade kunnat bli bättre. Mm. Inte i Ordfronts böcker.
Absolut aldrig.
Så jag tänker att man ibland kan fundera på om det är så här att man som förläggare känner att man kan lyfta en text som alltså visst antal steg, men att man ibland så här, nu kommer vi inte längre. Alltså finns det sådana skillnader?
Absolut. Så är det ju alltid. Alltså man kommer ju, så är det med varje roman tror jag, eller alla bokprojekt eller alla fackböcker också. Man kommer till en viss nivå och så märker man att nu kommer vi inte längre. Nu har vi tjatat, nu har vi bråkat, nu har vi fastnat. Och så blir det så. Men ja, man kommer dit man kommer helt enkelt. Man kommer så långt man kommer och man försöker komma så långt som möjligt. Men det är inte alltid det går. Och ibland så är det ju så här, vissa författarskap, då kan det ju vara så att vi har jobbat länge, det är hit vi vet att vi kommer, och så kan man ju försöka varje gång komma ett steg till, men det är inte alltid det går, och då slutar vi där och så tänker vi att ja, men det här kommer nog funka rimligt ändå. Eller, ja.
Men händer det att ni då backar så här, att det här blev inte tillräckligt bra?
Hittills tror jag aldrig vi har backat, utan man tänker så här, ja men alltså det, så, alltså det tyder ju på att vi också kommer ungefär rimligt långt, så vi tycker det är rimligt bra, och då tycker vi att då släpper vi det. Och då tycker vi att då vet vi också, jag och författaren och alla inblandade, att ja, men vi kom så här långt, det är hit vi kom, det var det här vi ville göra. Och då tar vi också sen kritik och diskussion om manuset utifrån den utgångspunkten. Det var hit vi kom, och är det för en massa kritik av saker som vi vill ändra, då är det ju inte mitt fel, då är det ju författarens fel eller tvärtom. Men det är aldrig någonting som man sen diskuterar eller liksom lägger ner någon energi på, utan nu när vi har kommit hit, nu ger vi ut där, då är vi jätteglada, jättestolta, tycker det är skitkul, nu har vi kommit så här långt. Då får man liksom, man byter ju liksom skepnad hela tiden. När en bok är klar, då är den ju klar, och då har vi haft vårt med det.
Mm.
Det samarbetet, det är liksom, ja, då är det bara att vara glad och köra på.
Ja. Brukar du få feedback tillbaka så här, på hur du är som förläggare?
Alltså till viss del får man ju det, men det är ju oftast, det är ju samma sak där. Man får ju mest höra det som är positivt. Det är ju det som är roligast att prata om.
Mm.
Det är ju väldigt få som liksom går omkring och gnäller. Jag tror också att som förläggare får man väl en viss kritik ibland för att man inte har gjort tillräckligt, eller att jag inte stod på mig ibland, eller att jag borde ha jobbat vidare, alltså även av författaren. Mm. Att de tycker att jag var kanske för snäll, eller att jag inte gick vidare på vissa saker, eller tvärtom då ibland att jag var för hård, att det här, tänk om det hade varit så, då hade jag fått bättre kritik. Men sen så handlar väl mycket om förlagskritik, handlar ju snarare om att man är besviken på sin försäljning, eller man är besviken på andra. Så alltså kritik bryr man sig nog inte, alltså det är jobbigt, den kan vi ju ta tillsammans om man får dålig kritik, och den är vi ju ofta som vi delar och pratar om och sådär. Men det som folk kan vara besvikna på i längden, det är att man inte, det inte lossnar med försäljning och sånt. Mm. Eller att man tycker att man inte har synts tillräckligt, eller man inte fått tillräcklig uppmärksamhet och så. Och det får man ju också ta på sig som förläggare, och liksom, det är ju hela förlaget som då får försöka. Och den kritiken kan man väl få oftare, att det finns en besvikelse.
Mm. Mm. Men jag hör ändå att det här med att nu är boken klar, nu är vi jätteglada över den. Författare kan känna annorlunda där. Då kan man liksom fundera efteråt där, att jag kanske skulle ändra det här.
Ja, absolut, det kan man göra. Men det är väl ibland så också, det är liksom, vad ska man säga, det manus vi har och det vi har kommit fram till och som vi har jobbat fram, eftersom det är ett samarbete, så är det ju det manuset som vi sen är stolta och glada över. Alltså det är ju, jag vet inte, alla samarbeten är ju sådana. Man jobbar ju tillsammans för att bli så bra som möjligt. Och jag menar, att jag inte får igenom en ändring, det behöver ju inte alls vara negativt. Det kan ju vara sjukt positivt, eller hur? Jag menar, jag gör ju också misstag. Jag är ju ingen allvetande gud, och det är ju inte författaren heller. Och kan båda vara in, liksom, är båda medvetna om detta, att ingen av oss är gud, då blir det mycket lättare att samarbeta. Mm. Och så kan man inse att alla kan ha fel liksom.
Mm. Men i förra avsnittet så sa ju du att, alltså du hade ett råd där, att man ska skapa en bild av vad man är och stå för det och värna det.
Mm.
Jag tänker, det finns ju ändå en balans där då, att värna sin egen text och ändå lyssna på förläggare och redaktör. Mm.
Men det tror jag är liksom rimligt. Man ska liksom vara stolt och glad, men det är också det att om man är liksom rimligt, har en rimlig självinsikt, så inser man ju att jag är stolt och glad, jag är duktig, jag har gjort mitt bästa, men i det här samarbetet så finns det andra som kan ha goda infall och goda idéer, och så kan det här utvecklas. Alltså nästan allt utvecklas ju av samtalet och diskussionen, och så att, och det är väl det jag menar med att jag kan också få ge mig, eller förlaget på olika sätt kan få ge sig, och redaktörer ger sig också. Men man har en idé, och den är viktig att framföra, för det kan utveckla saker och ting.
Men händer det att du blir osams med författare? Just om det här, vad man ska göra.
Alltså det har nog hänt, absolut. Men oftast så är det ju så ändå, tycker jag, att förlaget viker sig ju oftast. Alltså det är ju så. Om det inte är något helt galet eller liksom, men i princip så är det ju så att förlaget oftast viker sig och säger, ja men då gör vi som du vill, för vi vill ju att författaren ska vara nöjd och glad. Är inte författaren nöjd och glad, då kan vi inte sälja några böcker.
Mm-hmm.
Så att,
För som journalist är man ju kanske i första hand att det ska vara läsaren som är nöjd och glad, men här är det lite annorlunda.
Nej, men det vi tänker att läsaren i, alltså så här är det ju, att men skulle inte läsaren skulle liksom inte finns inte med, alltså vi antar inte en bok som inte skulle kunna liksom göra läsaren nöjd, förstår du? Alltså det i princip det vi bråkar om eller det vi tjafsar om, det är såna saker som jag tror i princip aldrig läsaren eller en väldigt petig kritiker ens ser och förstår. Alltså det kan man inte avslöja liksom. Alltså
inte väl att skiljas över.
Nej, alltså manusarna är oftast när de kommer ut i sånt skick så att de är alltid bra.
Vi fick en kommentar för oss inte att du säger ordet manusar.
Ja, kanske man inte ska säga. Man ska säga manus.
Ja.
Men
jag undrade om det var något du... Ja.
Nej, min språkliga förmåga är... Den är ofta bristfällig. Jag ska läsa mina mejl. jag kan vara oerhört klantig med hur jag uttrycker mig. Absolut.
Jag tycker det är ett skönt ord. Men ser du att olika redaktörer kan ha, och förläggare för den delen, kan ha olika styrkor och passa olika författare?
Mm.
Tänker du på det när du väljer redaktör?
Mm. Det skulle man nog säga. Här sker ju det också i ett väldigt nära samarbete. Alltså jag diskuterar ju oftast med redaktörer. Redaktörerna diskuterar med varandra till och med. Alltså det är ju lite ett samarbete här hela tiden. Men det är klart att det också finns ju liksom författarskap som har suttit ihop med en viss redaktör länge och vill fortsätta göra det, för de har ett väldigt nära, kreativt, bra samarbete. Då får det rulla på. Och sen så väljer man ju ofta, jag har ju oftast en idé om vem som ska vara redaktör rätt tidigt.
Vad grundar sig den idén på då?
Ja, den grundar sig nog på någon slags känsla jag har i kroppen för vad den har jobbat med förut och vad det var för typ av manus och hur det, ja det är, ja, men, och sen så kan det vara enkla saker som att den här redaktören är lite bättre på fackböcker. Den här är lite bättre på den här typen av roman och så. Men
det är inte så att den här författaren är så dålig på gestaltning att du behöver person, liksom Janne, kliva in här då?
Nej, det skulle jag inte säga. Det kan alla, det måste jag säga. De redaktörer vi jobbar med kan alltid gå in och liksom vara extra tydliga eller få med sig det, att det här har brustit. Jag har kommit så här långt. Ja, just det. Jag har kommit så här långt, så nu får du fortsätta jobba med det med författaren och med nya ögon, nya vinklar, nytt infall. Jag vet inte om du har fler frågor, så vi får göra fler förlag.
Fler frågor.
Precis. Vi får fortsätta med Ordfronten special, förlaget svarar, och bjuda in dig igen, Lisa, helt enkelt. För nu rinner vår tid ut. Tack så hemskt mycket, Lisa Bjerre, för att du kom hit och ställde mig mot väggen.
Tack.
Och tack för att ni har lyssnat. Det här var Ordfronten special, förlaget svarar. Ja, jag vet inte i vilken ordning, men ett antal har vi gjort. Tack, hej.